Hej, kul att du är här och vill följa oss från EFS-kyrkan i Ängelholm. Du kommer nu att få se eller höra en predikan från en av våra gudstjänster. Har du några frågor eller vill veta mer om oss som kyrka så kan du alltid gå in på www.efskyrkan.info. Vill du ha tillgång till mer undervisning eller ta del av våra inspelade konferenser eller gudstjänster, gå gärna in på vår playkanal efskyrkan.tv. Nu ska vi lyssna på denna veckas predikan.
Hallå, ja. Jag heter Jona Albertsson och jag är alltså medlem i den här församlingen tillsammans med Freja, min fru, och våra tre döttrar, Rakel, Idun och Aureli. Och jag är född och uppvuxen i den här församlingen. Och jag läser till högstadielärare och jag bor på Heljarödsgården utanför Ängelholm, där jag och min fru och vår vän Lisa leder en bönekommunitet som heter Arken. Det är väl ungefär vad som pågår i mitt liv. Det är familjen, det är kommuniteten och det är studierna. Det är inte en treenighet, ska jag inte säga, men det är vad min tillvaro fylls av. Och det händer att jag delar Guds ord ibland. Och ibland står jag här på scenen som mötesledare och det händer att jag predikar också, vilket jag tycker är roligt att göra. Delad glädje, delad vånda står jag med här uppe idag. Där har ni min sinnesstämning på något sätt. Men se fram emot vad Gud vill göra och vad han vill tala. Ni får gärna vara med en liten bön bara. Herre, vi välkomnar dig och göra ditt verk. Låta dina ord få talas ut, få träffa oss och få liv i oss. På ditt sätt, Jesus. Vi öppnar oss för ditt ord. Hjälp oss, Herre. Ta emot dig nu. Du är välkommen. Amen. Amen. Vi ska kasta oss in i den här handlingen från evangelietexten Lukas 9. Och lite bakgrund först ska jag ge. Jag ska också säga så här att den här texten från Lukas 9 om Jesus uppe på härlighetens berg eller på förklaringsberget. Tidigare när jag har läst den texten så tycker jag att liksom den följer på i raden av andra händelser. Men nu när jag satt med predikan idag så tycker jag att den sticker ut. Den utmärker sig. Det är någonting väldigt särskilt som händer. Jesus gör ju massor. Han undervisar och han helar människor och gör under. Han driver ut demoner och gör under och tecken och det följer på. Men här kommer liksom en snabba, han går upp på ett berg tillsammans med Petrus, Jakob och Johannes. Och bara den lilla uppstickan där på berget, bara den sticker ut lite. De är på berg och det händer saker här som jag läst om. Och jag vill komma till, det var bra Max sa det här om bakgrunden. För det är en rätt så viktig bakgrund som händer en vecka tidigare. Jesus ställer den ovanliga frågan, vem säger folket att jag är? Och sen ställer han fråga till, och vem säger ni att jag är? Och det är ovanligt att Jesus talar om sin egen identitet på det sättet och ställer frågor om vem anser ni att jag är? Det är ju nyckelfrågan om Jesus person och identitet. Alltså, är han människa? Är han Guds son? Alltså, det är en väldig skillnad. Att han är något alldeles extra, det kan vi tala om. Han är väldigt vis. Och det händer mycket kring honom som verkar hjälpa människor. Det är ingen snack om att han sticker ut och är något extra. Men är han av Guds egen natur? Är han Guds egen son? Är han helig? Då är det allvar. Fariseerna, lärda, judar, de är fullt upptagna med den här frågan. Vi kan ta första bibelordet här, Dina, från Matteus 21. Jesus, vad har du för fullmakt att göra detta? Och vem har gett dig den fullmakten? Och folket har uppenbarligen olika uppfattningar om vem Jesus är. Är han en profet från Gamla testamentet? Är han Elia? Liksom, vad kommer det här ihop? Det är olika uppfattningar om vad folket säger att han är. Men nu är det Jesus själv som för detta ämne på tal. Och det är väldigt intressant att han vill börja tala klarspråk om sin egen natur på det sättet. Nu ställer han frågan och Petrus svarar: du är Guds messias. Du är den utvalde. Du är den smorde. Du är den det står om genom gamla testamentet som omnämns på ställe efter ställe och som utlovas som ska komma. Det är du. The real deal. När Petrus har svarat Jesus så gör Jesus tre saker som följer. Ett, han förbjuder dem att tala om det. Han förbjuder dem att tala om det. Två, han talar om sin kommande död, lidande och uppståndelse. Det som kommer. Han sätter fokus där direkt. Dit är jag på väg. Jag kommer lida och dö och jag kommer uppstå. Tre, han förkunnar att om någon vill följa honom så behöver man förlora sitt liv. Man behöver förneka sig själv och förlora sitt liv för Jesus för att på det sättet rädda det. Genom att förlora ditt liv till Jesus så räddar du det. Snacka om att vara skarp. Snacka om att vara exkluderande. Han begär ditt liv mot att du kommer dit du är skapad för. Himmelriket. Och så dröjer det en vecka. En vecka och så tar han med sig Petrus, Jakob och Johannes upp på berget för att be. Och det kan jag bara säga som en liten passus. Jag gillar det med en rumslig förflyttning när vi ska be. Om du vill, man kan be vad man vill, du kan be i vilket sammanhang du vill. Men att göra en rumslig förflyttning och flytta dig till ett ställe och där be, det gör någonting med din inställning. Jag är här för att göra detta. Ta honom som föredöme, ta Jesus föredöme. Gå iväg och be. Det var bara en sån kortis där. Lärjungarna somnar. Och de sover tungt. Det är inte bara en liten, de sover tungt. Och sen vaknar de ur den här djupa sömnen till någonting av de märkligaste och väldigaste upplevelser och syner de har haft. Och då har de ändå sett en del av Jesus. De har sett en hel del av vad han kan göra. Men nu vaknar de och ser på berget Jesus ansikte och kläder lyser. Och han har sällskap av Mose och Elia. Två giganter, två hjältar i Israels folks historia. De är där nu, i härlighet, står det. Och visar sig. Och de talar med Jesus, de för ett samtal som handlar om hans uttåg från den här världen, hans bortgång. Att i Jerusalem så kommer detta hända. Han kommer lida, han kommer dö, han kommer uppstå och 40 dagar senare kommer han att göra en färd upp till himlen. När Mose och Elia ska lämna Jesus, verkar det som, då hindrar Petrus och går in i handlingen och föreslår, han är nu ganska, jag tror han är ganska urvaken, men samtidigt är han liksom beredd på att agera. Och så, men låt oss göra tre hyddor. Det är gott för oss att vara med. Låt oss göra tre hyddor, en för Mose, en för Elia och en för Jesus. Och det är möjligt att Petrus här tänker på lövhyddohögtiden där judarna byggde hyddor och liknande. Han kan ha en jättefin teologisk tanke här, men han blir avbruten av faderns moln. Medan Petrus talar så avbryter fadern honom med ett moln som sänker sig över dem. Jag tror det sänker sig över de tre ansedda, men det kanske är allihop. Det spelar mindre roll, men i molnet så försvinner de. Lärjungarna blir rädda och så kommer rösten som säger några korta ord. Fadern talar. Detta är min son. den utvalde. Lyssna till honom. Och då syns bara en enda ur molnet. Jesus. Och lärjungarna tiger om den här upplevelsen. De håller den inom sig. Petrus, Jakob och Johannes får vara med om en helt unik upplevelse. Det får inte alla vara med om. De är tre. Detta är inte för allmänheten. Detta är för hans närmaste. Och Jesus natur förklaras på ett väldigt tydligt och pedagogiskt sätt här. Han är den utmärkte läraren, Gud. Det blir nu kristallklart att han är Guds enfödde son, den utvalde, den helige. Tänk att vakna till den synen. Jesus ansikte och kläder lyser och Mose och Elias står där med honom. Att enbart se de här profeterna, de här gudsmännen från gamla testamentet, att se Mose och Elia, bara det skulle vara helt oerhört för Petrus, Jakob och Johannes. Men nu förklaras Mose och Elias storhet genom att de får vara med som himmelska representanter vid detta heliga tillfälle. Alltså de erkänns ju av fadern på något sätt som de här är stora, detta är stora män. Det här är gudsmän, de får vara med. Men också deras ringhet förklaras genom att de får stå bakom Jesus. Så både deras storhet men framförallt deras ringhet. Detta är min son och då är Mose och Elia inte med längre. Gud själv särskiljer profeter och gudsmän från sin enfödde son. På ett väldigt pedagogiskt och kristallklart sätt. Och man kan undra varför det är dessa tre som får vara med om denna kristallklara förklaring på förklaringsberget. Varför är det inte de undrande, de sökande i folkmassan, fariseerna som undrar vad har du för fullmakt? Varför är det inte de som får vara där och se detta utspela sig och få svar på sina frågor? Varför inte folket som har teorier om honom? Jag har inget bra svar. Vi kan bara konstatera att det är hans närmaste tre som får se en helt otrolig scen. En pedagogisk förklaring. I Markus evangeliet står det att Jesus förbjuder dem att tala om för någon om den här händelsen. Men i Lukas som vi läser så är det snarare att lärjungar tiger om det. För de är så tagna av vad de har upplevt. Så de är tysta av den anledningen. Och det kan stämma båda två på något sätt. Men de delar inte det. De håller det inom sig. Och nog finns det sådana saker man håller inom sig i livet med Gud. Och det finns några saker man delar också i livet med Gud. Nu ska vi stanna upp inför faderns koncentrerande, korta, koncisa ord. Vi kan ta Lukas 9:35, Dina. Här ska vi stanna upp nu. Vi kan låta den ligga kvar. Detta är min son, den utvalde. Lyssna till honom. Det här är alltså fadern. Om bibeltexten stämmer och detta har hänt på riktigt så talar just nu fadern från himlen. Det är inte varje dag som fadern talar. Här talar fadern med två meningar. Han är ganska kortfattad och han är ganska tydlig och han är ganska koncis. Tänk om det är så att fadern har talat. Jag tror det. Jag tror ögonvittnena har rätt. Här är han. Här är min son. Ta in vad han säger. Och här har vi någonting att begrunda. Någonting att rannsaka. som Guds församling och Jesus kyrka. Precis här har vi någonting att begrunda. För nu blir det frågan om vi lyssnar. Lyssnar vi, och hur väl lyssnar vi till den som vi hoppas på, den som vi tror på, den som vi följer. Vi, om du tror på Jesus och du vill följa honom, då kan du kalla dig hans lärjunge och så vidare. Och ja, man kan kalla sig för vad man vill. Men poängen är att du har en herre i Jesus och du är hans följare. Du tillhör honom. Och vi som Guds församling tillhör honom. Det är Jesus kyrka. Och då måste vi fråga oss själva om han får lov. Får han lov att tala och tala om hur vi ska leva och agera? Får han lov, får hans ord vara en auktoritet i ditt liv? Bland andra viljor, bland din egen vilja, andra människors viljor. Får Guds ord vara en auktoritet där i ditt liv? Får hans ord väga tungt jämfört med andras? För har du och jag en herre, så är det rimligtvis så att vår herres ord ska vara det, i bästa fall det som talar om var skåpet ska stå någonstans, vad som gäller. Så jag bara frågar oss, hur väl lyssnar vi? Och det blir allvar. Ja, ni har förstått, jag tror jag har gjort det klart här. Logiken är egentligen enkel. Som lärjungar och Guds barn så har vi alltså förlorat våra liv för att rädda våra liv. Och det är så vi är redan, precis. Och hans ord är rimligtvis det som väger tyngst för oss. Och här kommer frågan om efterföljelse och lydnad. Vi har val att göra. Vi har fått frihet att vilja saker och göra val. Vi är inte tvångsmässigt styrda av Gud. Att känna till hans vilja är en sak. Att göra som han har sagt är en annan. Att känna till hans vilja är en sak, att göra som han sagt är en annan. Och jag är ledsen över att konstatera från mitt perspektiv att jag själv, denna församling och kyrkan i vårt land har en ganska stor distans till att följa vår herres ord. Vi har lyssnat, ja, men vi har också sorterat bland hans ord och befallningar. Vi har hållit fast vid vissa riktigt bra och släppt andra av hans ord och befallningar. Och så vill vi följa honom, säger vi. Och sjunger det. Och vi sjunger att vi får en i hans jord. Och att vi ska leva av hans ord. Och så har vi hållit fast vid vissa ord och släppt andra av hans ord. Fadern säger ännu: detta är min son, den utvalde, lyssna till honom. Jesus själv säger, vi kan ta från Johannes 6:63. Jesus säger här i slutet av en undervisning: de ord jag har talat, säger Jesus, är ande och liv. Och då kan vi bli lite mer konkreta, om jag får lov att vara konkret. På vilket sätt har vi sorterat bland vår Herre Jesus ord? Och hur har vi avstått från att följa Jesus och lyda honom? Jag tycker att sysselsättning är ett bra exempel. Vad ska vi syssla med? Vad ska vi utföra? Vad ska vi lägga vår tid på som lärjungar? Som hans, som Guds barn? Och svaret måste bli, ja, men det är det som vår Herre vill att vi ska göra. Det är det vi borde göra. Det som vår Herre vill att vi ska göra, det är det vi ska syssla med. Det är det vi ska pyssla med. Det är det som vi ska engagera oss i. Har han sagt någonting om det då? När det gäller sysselsättning och arbete. Han säger bland annat i Johannes 6:27. Tar vi nästa. Säger Jesus här: arbeta inte för den föda som är förgänglig, utan för den föda som består och skänker evigt liv och som människosonen ska ge er. Ty på honom har fadern Gud själv satt sitt sigill. Och nu gäller det då arbete. Det här ordet satt jag med. Jag kan låta det ligga kvar. Jag satt med det här ordet och brottades bara. Hur ska jag få in detta? Vad menar du? Vad menar du Gud? Vad menar du Jesus här? Men vi kan konstatera att Jesus skiljer på dagligt bröd som du jobbar för så du får en inkomst så att du kan leva. Det är ju rimligt, helt rimligt. Och ett evigt bröd som varar, som består. Och som människor, som Jesus är människosonen och som han ska ge. Alltså, vi behöver fråga oss som hans lärjungar om sysselsättningen vi främst lever i, om det motsvarar vad vår Herre har talat. Eller om vi har gått in i att forma våra liv utanför världsliga rutiner, strukturer. Det är inget fel i att förvärvsarbeta. Det är inte det jag säger överhuvudtaget. Utan det handlar om hur du arbetar och vad du arbetar för. Och hur du viktar Guds ord mot att man ska ha ett arbete som man kan jobba. Och liksom så att man kan få mat på bordet varje dag. Ja, det stämmer. Men vi måste fråga oss vad det gäller grundläggande strukturer. Om Jesus skulle säga, jag vill att du tjänar mig på det här sättet. Men det kostar dig ditt jobb, till exempel. Alltså, det är så lätt bara, nej, men jobbet måste jag ju ha. Bra. Det är liksom så. Men vi måste alltid vikta det mot vad vår Herre säger. Och låta hans ord väga tyngst. Ska jag gå ner i tjänst och jobba 50 istället för att jag ska ha mer tid till någonting annat som Gud vill, då måste jag våga pröva den idén. Han har den omsorgen om oss att han kan förse med vad vi behöver ekonomiskt och materiellt också. Det är inte vårt ansvar då att ta på oss hela det ansvaret själva. Jag ska se till så att det täcker upp så att jag har vad jag behöver och kan trygga mig själv. Nej, men det är inte människans ansvar. Vårt ansvar är att lita på honom och sikta på hans rike och så kommer han att ta hand om oss. Sikta vi på Gud och hans rike. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra sen också. Siktar vi dit så kan han ta hand om oss därefter. Men om vi tar hand om oss själva och tryggar upp det. Ursäkta, jag har blivit exalterad här. Och tar hand om allt detta själva. Då sätter vi begränsningar för vad vår Herre har sagt att vi ska göra. Och det är en sysselsättning som han har sagt att vi ska göra. Så att gå ut och göra alla folk till lärjungar. Och döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Det är sysselsättningen som du kanske har en annan mening än jag. Men det är det jag läser i Bibeln. Det är sysselsättningen hans folk ska hålla på med. Och du kan göra det på ett jobb utan problem. Du kan göra det och ha ett jobb fortfarande. Men väg. Väg din sysselsättning och vad du utför under ditt jordeliv så att det motsvarar vad din Herre har sagt, i första hand vad din Herre har sagt. Vi behöver mat och kläder och boende, och Fadern vet det. Vad sägs om att ibland ge upp kontroll och låta honom fylla de rummen och märka genom fin sång. Se hur Guds vinden bär. Se hur Gud bär. Men vi märker det när vi inte längre står på den foten. Det är då vi märker det. När vi viktar över från den här foten till den andra. Det är då vi märker om det bär eller inte. Så länge du står på den här foten så vet du inte om det andra bär. Det är där du märker om Gud bär eller inte. Missionsbefallningen Jesus har gett oss, det skulle vara det du och jag frågar oss. Först frågar oss, så länge det här ordet är tillfredsställt, eller någonstans är liksom, jag är tillfreds med det jag gör. Jag är tillfreds med mitt svar på frågan eller på utmaningen, gå ut och ge alla folk till lärjungar. När du är tillfreds med den, att du är där du vill vara i förhållande till vad Jesus har sagt åt dig, där liksom, besvara den frågan först och sen ta det andra, skulle jag säga. Jag kanske har fel, men skulle jag säga. Börja där, vad Herren har sagt, och sen se vad du då behöver besinna av. Okej, och så behöver jag också se till så att vi klarar oss. Jag måste ta ansvar för min familj och så vidare, och så att vi klarar oss. Men jag vill först besvara faktiskt, först, är jag där Gud vill att jag ska vara? För om vi får en i hans jord, han är den gode herden och vi är fåren, då är det ju herden vi följer. Det finns inget annat. Att fåren går iväg själva leder ju bara till att vi kommer vilse än att vi följer vad vår herde har sagt. Det är sjukt utmanande. Men om du har upplevelsen av att Gud finns i ditt liv, om du har upplevelsen av att Gud är på riktigt, om du har upplevelsen av att han hör dig när du ber, att han finns i ditt liv, att han är trofast, vad har du då att frukta? Om han är trogen, och han är trogen mot dig i små saker, han kommer också vara trogen i stora saker. Om du har upplevelsen av att han håller, fortsätt. Fortsätt att vikta över mer åt honom. Låt honom hålla ännu mer av dig. Håller han inte, ja, då har vi ett problem. Men håller han? Det är bara att fråga dig själv om du har gett honom den möjligheten att hålla dig. Håller han? Fortsätt då. Stanna inte här. Och låt hans ord vara grundläggande i hur du, i vad du lägger din tid på och vad du sysslar med under detta livet. Ja. Jag har inte mer att säga. En kort bön om ni vill. Jesus, det som du står för, det som du säger, låt det bli kvar i oss idag. Inget annat. Ta bort det som bara Jona har sagt och låt det som du är bli kvar. Och möt oss nu och fortsätt att föra oss som ditt folk i riktning efter dig. I Jesu namn. Amen.
Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan. Och vill du ta reda på vad ditt nästa steg kan vara på din resa med Gud, så gå in på efskyrkan.info/nästa-steg. Vår längtan är att få se människor och samhällen förvandlade av Jesus. Genom en kyrka som återspeglar Guds hjärta, bär varandra och betjänar människor varhelst vi befinner oss varje dag.